varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Spelkosmos. Jag heter Sanna och med mig har jag...
Sven.
Hej Sven.
Hej.
Du, på senaste tiden så har jag verkligen uppskattat att spela kortare spel, alltså mer kompakta spelupplevelser. Mm. Jag kan verkligen älska att ha en så här stort, magnifikt äventyr framför mig. Man vet att man har kanske 10-20 timmar och man ska grotta ner sig i en jättestor värld. Det är jättefantastiskt på ett sätt. Men jag har kommit att uppskatta de här kortare små berättelserna allt mer. Framförallt den sista tiden.
Mm, men det är väl lite vad man är sugen på. Sådär.
Ja.
Det är ju två olika upplevelser. För att de här långa spelen, de kräver ju kanske lite mer engagemang. Att man verkligen tar sig den här tiden och liksom man ska ha den i sitt liv också. Att man faktiskt... har tid att sätta sig ner och spela. Mm.
Det kan nog vara lite så också att just nu så är jag skulle inte säga att jag är velig, men jag är lite så att det finns mycket som jag vill göra. Det finns böcker jag vill läsa, det finns filmer jag vill se, det finns tv-serier jag vill se. Mm. Det finns saker jag vill skapa, jag vill ut och gå och promenera i skogen. Och, ja, det finns så mycket. Men samtidigt så vill jag få rum även med spel i mitt liv. Och därför så kan jag nog uppskatta de här små korta som jag kan riva av, låter ju kanske lite dumt, men ändå riva av på en helg eller på ett par kvällar i veckan och sen är det slut och så har jag fått en hel historia.
Men det är tur att det finns sådana spel då.
Ja, det är himla tur. Mm. Så jag är just nu lite på jakt efter sådana. Man får gärna tipsa mig om man vet med sig något sånt. Men det kanske finns fler än oss, eller mig. Och även dig kanske som skulle vilja ha lite så här kortare spelupplevelser som man känner att man inte behöver ge hela sin själ till för att komma in i och klara.
Precis.
Så därför tänkte jag att vi ska ge 5 tips på 5 spel som tar ungefär 5 timmar att klara.
Ja, eller mindre.
Eller mindre, ja. Mm. 5-ish, max 5 timmar.
Precis.
Och jag tänkte jag börjar. Det är ett spel som jag har, som jag vet att du också har spelat. Men vi har inte spelat det tillsammans.
Nej.
Och det är ett svenskt utvecklat spel faktiskt. Som heter Brothers, A Tale of Two Sons. Från Josef Fares. Som är känd från filmer som Jalla Jalla och Cops. Ganska så här roliga filmer. Men han har gjort ett spel också.
Är det hans första spel, eller hur är det?
Mm, det är hans första spel, och just nu tror jag faktiskt att han håller på med sitt andra spel, som man vet väldigt lite om. Men det blir spännande, men det blir något helt annat än det här då.
Mm.
Och Brothers då, tar ungefär 2 timmar att spela, ska jag börja med att säga.
Mm.
Så ett par kvällar, om man har det, så kan man klara av det här spelet. Och det handlar om 2 stycken bröder, vars far har blivit sjuk.
Mm. Man ska ut och leta reda på en medicin.
Precis, för att han inte ska coola vippen. Så man får ge sig ut på en resa med de här 2 bröderna. De är väl ungefär kanske i 12-10 års åldern, alltså en lite äldre broder och en lite yngre. Och ja, man ska ut på den här resan för att hitta medicinen. Och jag skulle vilja säga att det här spelet känns väldigt, det känns nordiskt, det känns mytiskt och det känns episkt. För det utspelar ju sig i en värld där det finns troll och jättar och flygande, vad heter det, sådana här som man kan flyga på, som är som ett djur.
En drake?
Ja, det också, men det var inte en drake. Jag tänker mer på sådana här, du vet, som nästan som en, är det inte lite som en häst?
Jag tror inte jag är något riktigt med på vad jag tänker på.
Och jag kommer inte ihåg helt, men man flyger på något sånt här mytiskt djur i alla fall. Så det är ju en sån här sagovärld som man befinner sig i.
Mm.
Och jag älskar ju verkligen så här nordisk mytologi och hela den typen av värld. Så det här följer jag ju pladask för.
Mm.
Det kan göra så plojigt och bli så himla dåligt med sånt, men det här lyckades göra det väldigt, väldigt fint skulle jag vilja säga.
Och sen är det kul för att man inte så jättebortskämd med det i spelvärlden heller, att man känner igen sig i platser och sånt där, utan det är lite precis som i Hollywoodfilmer och sånt där, att mycket är amerikanskt och liksom sådär.
Ja.
Så därför är det kul att få de här, man känner igen sig i skogarna och sådär.
Det som är så himla fint, inför det här avsnittet så lyssnade jag lite på musiken faktiskt. Och den är otroligt, otroligt fin. Den är gjord av en snubbe som heter Gustav Grevberg. Jag tycker man ska lyssna på det soundtracket, för det känns ju också väldigt så här nordiskt och mystiskt, och man blir liksom lycklig i hela hjärtat. Och det finns särskilt en låt som heter Naya, tror jag den heter. Och då får man ju höra sån här kulning, du vet.
Alltså,
jag ska, det är någon som står och sjunger, alltså det, du hör ju inga ord, men det är någon som sjunger väldigt höga toner, lite du vet som så här locka på kossor ute på ett fält. Det kommer väl från Norrland skulle jag gissa. Och det är så otroligt vackert, men jag ska inte
försöka
göra det här,
kom igen.
jag är inte gjord för att kula, men på den senaste tiden så har jag blivit väldigt förälskad i att lyssna på kulning, och det är så kul för att det återkommer ju faktiskt i det här spelet.
Det är kul med kulning.
Det är kul. Ja, men det var jättehäftigt att kunna kula, men nej.
Men är det liksom, för jag visste faktiskt inte om att det heter så, men jag förstår, eftersom att jag har spelat spelet, ja. jag fattar vad det är du menar. Men är det liksom lite samma kategori som typ, vad heter det, joddling?
Inte joddling, men jojk tänker du på.
Jojk med, men jag tänker på överlag, alltså alla såna här sätt där man sjunger inte ord, utan man liksom... Nej.
Jag vet inte, jag kan ju ingenting om kulning, mer än att jag tycker det är väldigt fint, men jag tror att det har lite med att man ska locka. Och det har, jag brukar ofta förknippa det med att någon står på en äng och du vet, lockar till sig kossorna som just kommer.
Jag får läsa på lite grann om det här, så jag förstår vad det är.
Ja, men det är otroligt vackert, så jag kan verkligen rekommendera musiken, och jag rekommenderar hela spelet, för det är otroligt fint och mysigt. Och det jag vill komma till också, det är att det har väldigt rolig spelmekanik. Vet inte om du kommer ihåg hur man spelade det här spelet?
Jo, men det är väl så att man spelar båda de här bröderna samtidigt med en styrspak var, va? Var
det precis, inte alltså en sån här joystick på. Så att ofta så ska man ju, det är ju pussellösning mycket, och ofta ska man ju då använda sig av båda bröderna, och de har ju sina olika styrkor, så den äldre brodern är ju kanske lite starkare och den yngre är ju lite mindre, så han kan ju komma in i kanske trånga utrymmen och så. Just så att man ska ju använda dem ofta tillsammans, alltså så att man behöver styra båda samtidigt, så det är lite svårt innan man kommer in i det här tänket att man ska använda båda joystickarna. Det är ju lite det här simultanskapacitet, alltså multitasking.
Ja, jo precis, och jag kommer ihåg att det var lite klurigt i början, men sen när man väl hade vant sig vid det, för det gick ju ändå relativt ihåg.
Man får ju lite, man vaggas ju in i det.
Jo, och då kändes det ganska naturligt sen när man väl hade kommit så långt liksom.
Jag funderar på hur det hade funkat om man hade kunnat göra det här spelet till ett tvåspel, alltså att man hade spelat varsin broder. Tror du det hade funkat?
Vad tänker du? Att man körde två spelare.
Ja, precis. Som att du och jag hade kunnat spela varsin broder. Undrar om det hade funkat och om det hade varit roligt.
Kanske.
Men grejen är ju att man ska spela båda två, och det är det som är lite svåra. Att man ska...
Nej, jag tror att det är nog meningen att det ska vara så här faktiskt.
Men det är tips, och det tar ungefär 2 timmar ish. Jag minns det faktiskt så mycket längre. Än 2 timmar.
Det gör nog jag med.
Men det kan man ju se som något positivt. Att en spelupplevelse som ändå är ganska kort kan kännas stor i efterhand.
Precis.
Det fanns mycket på de här 2 timmarna. Utan att bli överväldigande.
Ja, men kul. Jag har också ett tips. Och det är ett spel som heter Puzzle Agent. Som... Det är ju gjort alltså utav Telltale Games, som vi har pratat en hel del om innan i den här podcasten.
Som gör mycket episodbaserade spel numera.
Precis, men det här var ett ganska tidigt spel. Och det är också då ett, vad ska man säga, originalspel eller så. Det är alltså så att de har ju kommit på storyn och den här karaktären som man spelar i det här spelet. För annars gör ju de ganska mycket... på andra, så att säga, licenser eller så.
Walking Dead, Batman, precis. Fables.
Men det här är ett originalspel då. Och Puzzle Agent är lite mysigt sådär. Man hör nästan på namnet att det har med pussel att göra. Och det gillar jag.
Det gillar du.
Så det är ett äventyrspusselspel. Och storyn är lite grann så här då, att Vita huset, de har ju Suddigum, va?
Har de suddigum?
Ja, det har de ju. För att det behöver man ju ha när man skriver fel. Och då har man en suddigumsleverantör.
Aha, okay.
Men grejen är att den här suddigumsleverantören, då får inga suddigum längre till Vita huset. Och det är inte bra. Så de försöker få kontakt med den här leverantören och de svarar inte. Jo, de svarar faktiskt. Men de svarar med en massa pussel och gåtor bara.
Mm.
Så man vet inte varför får vi inga fler pussel. Men då är det ju sån tur att på FBI så finns det en pusselutredningsavdelning.
Självklart.
Och där jobbar en kille som heter Nelson Feathers. Och det är ju du då. Det är den karaktären man spelar. Jo, han jobbar där, han är den enda som jobbar på den avdelningen. Och han blir ju insyltad i detta då och får egentligen ett uppdrag av Vita huset att du måste åka till den här pusselfabriken och se vad det är som har hänt.
Okay.
Helt enkelt. Varför får vi inga suddgum längre?
Mm.
Så det är storyn. Och det är så det börjar. Och utan att avslöja för mycket då, när man väl kommer dit så förstår man ju att fabriken är stängd. Och liksom platschefen där är spårlöst försvunnen.
Okay.
Och det är väl liksom där spelet tar vid, kan man säga.
Det låter lite så här thrilleraktigt, alltså lite mystiskt. Det är lite sån feeling i det. Alltså
det är det absolut. Man märker att de har blivit inspirerade av Twin Peaks. Mm. Och man märker att de har blivit inspirerade av Fargo, om man har sett.
Ja, det skulle jag säga. För jag har inte spelat det här spelet, men jag har hängt över axeln någon gång och sett när du har spelat. Och jag vet att jag tänkte på Fargo, för det är väl lite så här, är det inte vinter i spelet?
Jo, men det är det. Och det är lite samma. Ja, samma känsla, samma typ av karaktärer och sånt där som det är i Fargo. Och det har de själva, det har de har inget de hymlar med, utan de har gått ut med det, liksom att de är inspirerade utav Fargo.
För han som man spelar huvudpersonen, han har väl en sån här mössa, du vet, med öronlappar.
Mm.
Och det är också, tänker jag, Fargo. De har ju, poliserna har ju det.
Och det är ju tips i sig om man inte har sett den filmen, Fargo.
Ja.
Så,
och även tv-serierna är faktiskt bra.
Absolut. Mm. Ett tips i tipset.
Ett tips i tipset.
Ja, men hur som helst. Det här spelet är ganska likt Professor Layton, som jag också har pratat om tidigare.
Mm.
I upplägget liksom. Att det är ju lite äventyrsspel. Det är ganska mycket dialoger och sådär.
Mm. Men inga dialogval?
Nej.
Utan, nej, det är liksom cutscenes.
Ja, alltså du kan väl välja kanske lite vad du vill fråga och sådär. Men inte så här att inga ödesval eller så. Men sen är det ju så att vissa dialoger leder till pussel då som kommer upp. Och då är det liksom så att pusslet presenteras för dig och du har du kan få chans att få lite tips om du kör fast och just sånt där. Så pusslen är ganska, vad ska man säga, isolerade eller så. De är inte en del utav, de är in i storyn, men de är liksom inte inne i spelvärlden, om man säger så, utan de är mer, de presenteras och är liksom lite som ett spel i spelet, eller vad man ska säga. Det.
Men det ser otroligt mysigt ut när jag tittat på det, för det är ju en så här tecknad stil, alltså lite cartoonaktigt nästan.
Ja, nu kommer jag tyvärr inte ihåg namnet på killen som har gjort liksom grafiken i det här, men det är ju en serietecknare som de har anlitat som gör serier helt enkelt, så att det är väl därför han har den stilen som det har spelet då.
Hur lång tid tar det att spela om vi hoppar tillbaks?
Det här spelet är runt 3-4 timmar ungefär att klara ut.
Just det.
Så lite längre kanske än Brothers. Men ja, rekommenderas varmt. Mm. Mycket mysigt spel.
Det finns ju faktiskt en tvåa också sen, om man så blir riktigt förälskad i det så finns
det. Gör det också.
Ja, för mig.
Och det som är bra också är att det finns till ganska många plattformar, vad jag kommer ihåg. Alltså du kan nog köra på PC och Mac, och det finns på iOS vet jag också, om man har en iPhone eller sådär.
Det kan jag tänka mig. Det är väl inte så krävande 3, spel?
Nej, det är det inte. Så att de flesta behöver kunna få tag i en kopia om man vill spela det.
Kul. Mm. Puzzle Agent.
Just det.
Då hoppar jag vidare till ett spel som tar 4 timmar ish att spela.
Mm.
Och det heter Firewatch.
Just det, det har jag ju spelat.
Det har du också spelat, men vi har inte spelat ihop.
Nej.
Så det blir kul att höra lite vad du tycker. Men kort och gott, man spelar som en snubbe som heter Henry.
Mm.
Och han är skogsvaktare ute i en stor nationalpark. Jag tänker mig så här lite norra USA, kanske upp mot Kanada, tänker jag mig. Och man vet ju inte riktigt varför man börjar ju ute i nationalparken och man ska ta sig till sitt vakttorn där man liksom bor och utgår ifrån. Mm. Och man vet ju inte riktigt historien bakom varför det händer ju här. Och,
vet man inte det egentligen?
Ja, det är ju någonting som utvecklas lite med spelet. Man får en liten hint om det i början att någonting har väl hänt i hans liv som har tagit honom ut hit och att han ska jobba här under den här sommaren som skogsvaktare. Och det här är väldigt, känns som ett ensligt och stort spel och han är väldigt utsatt här ute i vildmarken. Mm. Och hans enda person att kommunicera med är hans överordnade, kan man väl säga att hon är.
Ja, hon är nog lite chef sådär.
Ja, lite chef så de här. Delilah, och hon sitter ju i ett annat torn men väldigt långt bort, så de träffas ju inte. Mm. Men de pratar med varandra via en sån här komradio. Så det är enda liksom kommunikationen han har med omvärlden.
Mm.
Och det här spelet går ju väldigt mycket ut på att man ska kommunicera med Delilah och prata med henne samtidigt som man utforskar vildmarken och försöker ta hand om lite saker som händer här ute. Det uppstår ju bränder som man måste stoppa och saker som man måste hålla koll på som skogsvaktare.
Mm.
Men i mångt och mycket så handlar det om relationen mellan Henry och Delilah och dialogen mellan dem.
Mm.
Det är ju ett väldigt dialogstyrt spel egentligen.
Mm. Det är väldigt mysigt tycker jag att liksom följa. Det är ju en relation som växer fram där mellan de två.
Och som du som spelare styr lite hur den utvecklas också.
Precis. Mm. Och det är mysigt så.
Så väldigt fokus på relationen. Men också ska ju tilläggas att det är ju någonting som... Det finns ju någonting där i bakgrunden som händer också.
Mm. Lite sådär småmystiskt.
Ja, jag vet att det jag kände när jag spelade det här spelet var en väldigt så här tryckande obehagskänsla. Lite som att jag är under övervakning. Någonting som inte känns bra.
Nej, precis.
Som är väldigt intressant. Men fokuset ligger ändå på...
Men en grej som jag tyckte var intressant i det också, jag vet inte om du kommer ihåg det, men det jag kommer ihåg av introt var ju att det var lite speciellt, för att det var liksom en berättelse i början av spelet, där det liksom ändå berättades lite bakgrund, vad jag kommer ihåg, till varför man åkte ut, och där fick man ju också göra vissa val.
Precis.
I den här berättelsen som kom fram, eller som berättade, så fick man, så pausade berättelsen vid några tillfällen, och då, där fick man liksom som spelare göra val som egentligen formade lite grann.
Man kan ge som ett konkret exempel att Henry hade en hund, och då får man ju ge hunden ett namn. Alltså man får inte ge den vilket namn som helst, men då finns det ett par att välja på, vad hette den här hunden?
Just det.
Och det är ju någonting som återkommer sen i spelet.
Precis, och det är lite svårt att förklara exakt hur det kändes eller så här, men det var, jag tyckte i alla fall att det var ett annorlunda berättargrepp som inte är riktigt så vanligt kanske.
Nej, det kändes ganska unikt på det sättet. Jag tyckte det var ett himla mysigt spel måste jag säga, även om det var den här lite tryckande obehagskänslan. Men jag mådde väldigt bra när jag spelade det, och spelet är väldigt vackert måste jag säga. Det har ju det här, det är väldigt grovhugget och stilistiskt och väldigt skarpa färger, nästan lite så psykedeliskt ibland, alltså väldigt stark grön eller stark orange.
Ja, det är en speciell färgpalett där.
Ja, men det är såna här, man ser vyer och bilder som man vill ha som skärm eller bakgrund på datorn. Det är otroligt fint.
Ja, det är. Absolut.
Måste jag säga. Jag rekommenderar det verkligen. Det var 4 väldigt mysiga timmar som jag ofta tänker tillbaks på. Det är ett spel som har satt sig.
Är man samma här. Sen så har jag ett annat litet roligt spel. Väldigt annorlunda mot det vi pratar om nu. Men kommer du ihåg när vi var lite kids sådär i mitten på 90-talet att det gick ett tv-program som hette Disneydags?
Ja! Jag älskade
Ja, men det gjorde jag
pizza
med.
Pizza och Disneydags på fredagen.
Oj, pizza alltså.
Ja,
oj, nice.
Det gjorde det, mamma och pappa hemmagjord pizza.
Ja, men det kanske jag också hade. Nu ska vi inte prata om det här. Men Disneydags i alla fall, det var ju ett tv-program som sände flera olika Disney-serier och sånt där, helt enkelt. Och en av dem var ju DuckTales, då man får följa Joakim von Anka och hans brorsöner egentligen då, Knatte, Fnatte, Tjatte. Det är ju huvudkaraktären liksom i den serien, och de åker ut på äventyr och grejer. Och den serien har ju blivit även filmer och sådär, men det har också blivit ett spel Så det släpptes DuckTales, jag tror det var i slutet på 80-talet, början på 90-talet, så kom det till NES och Game Boy, ett sånt spel. Och det är plattformsspel, ja, kort och gott, helt enkelt.
Jag minns det lite grann. Jag har inte spelat jättemycket, men lite.
Mm. Och jag spelade ju det originalspelet till Game Boy då. Eller originalspelet, men det första spelet till Game Boy. Men det jag vill passa på att tipsa om idag, det är en remake av det här. Den heter kort och gott DuckTales Remastered.
Jaha.
Och den släpptes för några år sedan. Jag kommer inte ihåg riktigt.
Mm.
Det spelar inte så stor roll, eller? Men det är ju en väldigt upphottad version då, så istället för att ha den här typiska liksom, pixelgrafiken som det var på den tiden, så är det ju liksom all grafik omritad nu, och även ljudeffekter är inspelade på nytt och sånt där.
Mm.
Så nu är det lite mer serieteckningsstil på det, eller vad man ska säga.
Är det lite mer polygonigt istället för pixligt?
Nej, ja, det är ju faktiskt polygoner också. Det är faktiskt, jag läste någon beskrivning någonstans att det beskrivs som 2,5D. Det vill säga, karaktärerna man spelar, de är ju liksom ritade, eller målade, nej, ritade säger man väl. Men miljöerna man är i, de är lite sådär 3D-modellerade, så att säga. Men det är fortfarande plattformsspel om man ser från sidan i typisk här Mario-stil, eller vad man ska säga. Och ja, handlingen är inte så mycket att tala om. Joakim von Anka tycker väl att han behöver ha ännu mer pengar än vad han redan har.
Mm.
Så han åker jorden runt för att samla på sig ett antal skatter, helt enkelt. Det är det som, mer story än så är det egentligen inte.
Hoppar man inte runt på så här sin käpp?
Ja, men det gör man. Man kan använda den som sån här hoppstylta, kan man säga. Och dels för att ta sig fram och komma till lite högre platser och sånt där. Men också för att ta livet av skurkarna som man möter, då, eller fienderna man möter. Och man kan även slå med den här käppen man har. Så lite som en bandyklubba eller sådär. Men man kan slå på grejer som flyger iväg eller göra sönder saker och sånt där.
Jag spelade ju inte det här jättemycket då förr, men det jag förknippar det spelet med lite är att var inte det lite svårare spel? Jag tänker mig att det var lite svårare, och därför jag inte spelade det så mycket.
Ja, men det kan nog, det skulle jag kunna tänka mig att
det såg jag minst i alla fall.
Ja, nej, men så kan det nog vara. Alltså, jag kan väl tycka det nu, och speciellt nu när jag har blivit lite äldre och inte spelar så mycket längre, att plattformsspel överlag är ganska svåra.
Uh-huh.
För det är ju mycket spelmekaniskt.
Man måste lära sig och traggla om det.
Ja, visst. Uh-huh. Det är mycket timing och sånt där. Och jag som spelar mycket andra typer av spel nu kan ju tycka själv att det är ganska svårt.
Uh-huh.
Jag vet att det var någon bossfight i det här spelet när jag spelade det nu då för några år sedan, som jag fastnade på väldigt många gånger, när det blir så här att man blir nästan lite sur till slut och man får gå ifrån spelet och komma tillbaka lite senare och försöka igen. Väldigt mysigt, och gillar man liksom Kalanka liksom, som jag är uppvuxen med den serien överlag, serietidningen och sånt där, då tycker man nog det här är ganska mysigt.
Och spelade man det förra, eller på den tiden, så är det väl lite nostalgitripp överlag.
Det är det ju också. Och plus att de har ju faktiskt lagt till lite nya grejer. Banorna har blivit lite längre. Spelet börjar med liksom en tutorial eller guide nu. Som inte fanns med i originalspelet och sådär. Så att det är lite nytt med, förutom grafiken och sånt. Plus, som också är vanligt nu för tiden, så finns det, man kan låsa upp, man kan samla poäng när man spelar, och för de poängen kan man låsa upp, du vet, soundtrack och sån här koncept, grafik.
Det finns mycket göttigt
i
det nya spelet, så att säga.
Mm.
Jag tänker så här, hur långt sa du att det var?
Det här är också cirka 4 timmar, skulle jag säga.
Alltså sådana spel som det här och som Super Mario och så, om man minns tillbaka, så känns det som att de var så mycket längre än så. Men ofta så är de nog, om man ska spela igenom dem, så är de nog kanske 4-5 timmar.
Ja, och sen är det precis när vi säger det här att det är 4 timmar, det är ju ungefär vad det tar att klara huvuddelen av spelet.
Jo.
Sen kan man låsa upp lite extra grejer och spela mer, eller så kan man ju bara spela om banorna.
Och man är ju givetvis extra. Vissa är lite duktigare än andra och det går snabbare. Så det är ju,
Men jag håller med dig. Och det var väl också mycket att man hade inte så himla många spel på den tiden. Så man spelade om de spel man hade.
Så det kändes så himla stort.
Ja.
Så.
Precis.
Ja, bra tips. Mm. Lite mer retro fast i ny, fräsch. Nya fräscha kläder.
Precis.
Då ska jag ta ett sista spel här. Som jag vet att du inte har spelat.
Mm.
Och det heter Oxenfree.
Just det, det har jag inte spelat.
Nej, det har du inte. Jag tror inte ens knappt du har sett att jag har spelat det kanske.
Nej, jag tror bara att kolla precis när du typ startade upp det.
Mm.
Så.
Och det här var faktiskt ett oskrivet blad när jag laddade ner det och startade upp det. Och sånt kan jag verkligen älska ibland. Mm. När man inte riktigt vet vad man ska få. Det kan bli pannkaka eller det kan bli fantastiskt.
Mm.
Jag skulle säga att det här spelet är väldigt eget, väldigt säreget. Jag kan liksom inte jämföra det med någonting annat och på ett väldigt bra sätt. Man spelar som en tonåring som heter Alex som med sina vänner ska dra med en båt till en övergiven ö. Och så ska de ha lite party, de ska liksom tända en brasa på stranden, knäcka några öl och bara ha det gött.
Mm.
Men det är ju något mystiskt då.
Det låter nästan som början till en skräck.
men det är ju lite såna här, vad ska man säga, lite dåliga skräckfilmsvibbar kan man få.
Mm.
Men det är absolut inte så, för det här är väldigt välgjort skulle jag säga. Det finns ju det här mystiska som pågår i bakgrunden. Och jag gillar ju det här lite, det är lite spökligt, lite så här, lite andar och sånt. Men fokuset är ändå inte riktigt på det, utan det är också precis lite som i Firewatch egentligen. På relationerna mellan de här människorna som har åkt ut till ön. För det finns ju lite bakgrund kring dem. De har ju olika, vad ska man säga, bakgrundshistorier med varandra som då blomstrar ut under spelets gång genom att de går och pratar med varandra väldigt mycket, precis som i Firewatch.
Mm.
Så väldigt dialogdrivet. Man får välja vad man ska svara och vad man ska prata om, och det gör också att spelet kan ta lite olika riktningar och få en rad olika slut som jag har förstått det också.
Just det. Jag kommer ihåg att det var ett spel där du pratade om att du tyckte dialogen var lite besvärlig eller något sånt där?
Ja, det som är lite besvärligt med det är att det var tidsstyrt. Så att man fick ju inte så där jättelång tid på sig att svara. Så att det gäller att vara lite kvicktänkt. Och jag tror att när jag spelade lite i början så var det lite buggigt vill jag minnas. Det har säkert liksom blivit bättre. Men ibland kändes det som att jag missade verkligen att svara nu. Men Aha. Det var inte riktigt mitt fel.
Ja, just det. Så man kan inte sitta och såsa då?
Utan man får vara med liksom. Och verkligen lyssna på vad som sägs. Men jag gillade verkligen det här. Och det har inte lämnat mig. Jag ska säga så här, att när jag tittade i min speldagbok vad jag tyckte om spelet, då skrev jag ner ganska kort tid efter vad jag tyckte om. Och då gav jag det bara en 3 av 5.
Mm.
Så, liksom ett okej spel, men inte liksom fantastiskt. Men jag tycker faktiskt att det har växt i efterhand på mig.
Okay.
Jag liksom tänker ofta tillbaks på det. Så att nu skulle jag istället säga att det är en 4 av 5 faktiskt.
Oj, ja men vad kul att det kan bli bättre med tiden.
Ja, Det jag inte gillade då, det var musiken, tyckte jag gick lite stick i stäv med spelupplevelsen i sig.
Mm.
Men också där i efterhand, jag tycker man ska lyssna på det här soundtracket, för det är väldigt, väldigt speciellt. Och då tyckte jag som sagt att det inte riktigt gick bra med spelet. Men nu i efterhand så känner jag att det gav spelet en viss identitet och gjorde det väldigt speciellt. Så att nu kan jag uppskatta det. Det började liksom ligga till sig lite.
Ja, ja vad roligt.
Ja.
Hur lång tid tog det här då?
4 timmar ungefär.
Mm.
Och det är också superduper vackert verkligen. Alltså det första jag tänkte på var att man hade liksom lagt en massa rotsaker och aubergine i en låda för att skjutsa in i ugnen. Alltså sådana här murriga vackra färger, så här lite orange, lila, alltså så här murriga fina färger som nästan ser ut som att glimma. Också där väldigt säräget. Jag kan inte säga att jag har sett det någonstans. Så ett tips verkligen.
Ja, det får nog jag prova.
Ja, men det tycker jag. Det här var ett spel som jag tipsade min bror om. Och jag verkligen på vinst och förlust. För ibland kan vi gilla samma typ av spel och ibland så går det helt emot.
Mm.
Och jag tänkte att det här kommer han inte gilla alls. Men jag hade inte så mycket att dra upp ur bakfickan.
Nej.
Men han tyckte också jättemycket om det, vilket var otippat. Så att det är liksom ett otippat spel som jag tycker man inte får missa faktiskt.
Mm. Roligt.
Du Sven, det där var 5 korta, väldigt bra spel.
Mm, Håller med.
Mm. Och jag vill slänga in ett sista tips faktiskt. Och det är en sajt som heter How Long to Beat. Den känner du till.
Den brukar ju vi använda ibland faktiskt.
Och det är faktiskt en sajt som egentligen det den gör är att visa hur lång tid tar det att spela ett spel från start till mål, ungefär.
Det är ju vi spelare själva kan ju gå in där och egentligen tala om så här lång tid tog det för mig att klara det här spelet. Och sen så gör sajten liksom en sammanslagning utav allas tider och ta fram ett snitt.
Just det. Och den visar ju både lite hur tar det om du bara tar huvudstoryn och hur lång tid tar det om du även tar så här extra uppdrag och så. Så man får väldigt mycket bra information där faktiskt.
Mm.
Så där brukar jag gå in ibland och titta efter lite kortare spelupplevelser när jag inte riktigt vet vad jag ska gräva fram för någonting.
Mm.
Så ett väldigt bra tips faktiskt. Ja, superkul! Och om man har något tips till oss på korta spel, jag letar just nu efter ett kort bra spel, då får man jättegärna höra av sig till oss.
Ja, vi finns ju på Facebook och vi finns på Instagram och vi finns ju på mail.
Mail, ja. hej@spelkosmos.se. Tipsa om bra korta spelupplevelser, det vill jag ha. Och om man tycker om oss och gillar det vi gör så får man hemskt gärna ge oss ett litet betyg på iTunes. Det vore vi superglada för det hjälper oss att spridas och synas lite mer. Så tycker man att vi gör bra grejer, ge oss gärna ett bra betyg och kanske lite, vad ska man säga, en liten recension heter det väl?
Ja, då blir vi ju superglada.
Ja. Tills vi hörs nästa gång, ha det riktigt bra, spela många korta bra spel. Ha det bra!
Detsamma, hej då!
Hej då!